Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av er favoritpodd i kategorin Tre vuxna män som googlar saker tillsammans, Bröderfolkens podd. Vi kommer som vanligt så gott som direkt ifrån den hemliga poddbunken djupt under Svinnesunds vatten. Jag som pratar nu heter Max och med mig har jag precis som varje vecka Albin.
Tjena, tjena.
Och Graim.
Hallå.
Och ja, precis som varje vecka när vi möts så kan vi konstatera att ännu en vecka har gått. Det är nästan så jag börjar överväga om jag ska förbereda någon form av annan introduktion innan vi börjar spela in avsnitten. Men det skulle, nej, men det skulle också betyda att göra förberedelsearbete, och det är vi principiellt mot här.
Och en dag så kommer en vecka inte ha gått. Och då är vi fan redo.
Ja, men vill inte sitta med skägget i brevlådan när tiden slutar gå.
Precis. Ja, nej, men tiden går. Lagen om alltings jävlighet rullar vidare.
Ja, nej, men Sverige fortsätter mot förmodan regeras. Och ja, nu senast så gick väl Turkiet i princip ut och sa att fram till valet så kommer inte Sverige få gå med i NATO.
Nej.
Vilket väl alla redan visste, tänker jag.
Ja, och ja, nu kommer jag ta tillfälle att driva min tes. Men jag tror att om vårt mål nu är att Sverige ska gå med i NATO, både jag och Max är goda patrioter, så vi stödjer klart regeringens ambitioner där.
Ja, ja. Inget tal om något annat.
Nej, då hoppas vi att Erdogan vinner. För jag tror att Erdogan efter valet är mycket mer lättmutad än Erdogan nu. Och framförallt mycket mer lättmutad än liksom kollisionen av nazisossar och naziliberaler som utmanar honom.
Ja, nej, men det är ju ett land man är glad att man inte bor i.
Ja. Den troliga presidentkandidaten vars namn jag inte tänker uttala, men som när han inte liksom är upptagen med att göra gråvargarna symboler för att visa att han egentligen är på deras sida, att de ska överge Erdogan. Hans grej i utrikespolitik är Erdogan viker sig för Sverige, grekerna och armenerna.
Ja. Det är ändå, visar ju ändå en viss återhållsamhet från hans sida att han inte nämner judarna med ett ord.
Ja, nej, men precis. Ibland kastar han ju in Israel också. Och till skillnad från den här podden, när han är kritisk mot Israel, då är det inte statens Israel han har problem med.
Nej. Ja, men nu har vi ju, som tur är, inte den turkiska oppositionen att granska, utan den svenska. Och ja, jag höll på att säga att de gör förhållandevis bra ifrån sig, men i själva verket så är det väl mer så att det är regeringen som gör dåligt ifrån sig.
Ja, jag minns inte riktigt när man såg någonting av oppositionen senast.
Nej, det är ju, ja, men det var väl kanske där precis efter valet när Magdalena Andersson sa att hon tyckte det var oförskämt att man ville göra ett paradigmskifte, för att hon hade minsann varit med och infört fascismen i Sverige redan 2015.
Ja, men så Magdalena Andersson har alltid varit nazist. Annie Lööf har inget jobb längre. Nooshi Dadgostar slår sin egen riksledamoter. Sen så är det typ slut.
Ja.
Någonstans finns Miljöpartiet.
Ja.
Oklart vars.
Jo, det är väl lite på den vägen, tänkte jag. Men det fortsätter ju allt jämt att göra opinionsmätningar. Vi pratar inte allt för mycket om dem. För de ja, jag är väl, ställer mig väl tveksam till hur viktiga de egentligen är. Så här 3,5 år från nästa riksdagsval.
Ja, nej, men jag tänker att jag vet inte vad jag tänker.
Nej, jag kan ju i alla fall nämna lite kort att i den sista sammanvägningen som har gjort, de sista sammanvägningarna som har gjordes då i slutet på januari och sammanställde allihop, och då har enligt opinionsläget som det sammanställdes då, så kommer både L, MP och KD faller ur riksdagen. Just den punkten ska man ju aldrig lita på.
Nej, i det här landet faller aldrig någon ur riksdagen.
Nej, är det någonting man definitivt kan säga om svensk politik, så är det det. Liberalernas förmåga att klara 4%-spärren varje gång påminner fan om kackelackor.
Jo, nej, vi borde insätta här när SKP/VPK klarade sig under hela kalla kriget. Det liksom alltid var 2 röster från att falla ur, men aldrig föll ur. Det här är ett svagt land, en svag nation, och vi förtjänar det vi får.
Men för det, i Sverige så är det sånt att hvis du får under 4% så får du ingen riksdagsmandater uansett hur du gör det i specifika län.
Ja. Precis.
Ja, alltså ifall du uppkommer så att du ska få ett mandat i en specifik valkrets, så får du fortfarande det mandatet, men...
Ja, så länge du har över 12%.
Är det just 12% som är gränsen?
Ja, precis, i den specifika valkretsen.
Ja, och jag tror att det närmaste var väl... Där. Jo, jag tror att det närmaste kanske var kanske FI 2010-14.
Ja, 14 gjorde de som bäst från sig.
Jo,
för då, vet inte hur mycket de fick i Stockholms stad då.
Nej, men jag tror typ 9%. Alltså någon gång Norrbottenspartiet fick typ 11,5 i Norrbotten.
Just det. Ja, men det är ju, det här har ju då, som ni kanske kan gissa, inte hänt sedan 1970. Och 4%-spärren är ju faktiskt ett resultat av en politisk kompromiss, för att sossarna ville ha en 3%-spärr så att kommunisterna alltid skulle klara sig, och borgarna ville ha en 5%-spärr så att de aldrig skulle klara sig.
Ja, och du fick, och så här i efterhand, jag säger inte att man någonsin ska ge liberalerna rätt i någon fråga, men en 5%-spärr hade varit lite nice.
Ja.
Eller så här, jag tycker egentligen, så tycker jag att spärren ska ligga antingen ska vi inte ha en spärr och bara bli som Holland, eller ska den ligga på en röst under det Vänsterpartiet får i valfritt val.
Just det. Ja, nej, men alltså, å ena sidan skulle jag väl säga att jag kan se en rimlig kritik mot konceptet representationsspärr överlag.
Mm.
Och andra sidan så står Danmark där som ett ganska klart motargument. När man inte har den liksom, det hindret, så leder det lätt till att en massa nya tjommar får för sig att de ska gå in i politiken och sen lyckas med det. Det har vi trots allt bara sett hända, ja, men typ en gång i Sverige.
Jo, absolut, men jag tänker också att det som förenar de länderna där sånt här ofta händer, typ Danmark, Nederländerna och Israel, det är också att de är Danmark, Nederländerna och Israel.
Det är sant.
Att det finns faktorer som har bortom valsystemet.
Det har med valsystemet att göra. Ja,
nej. Ja, du tänker att man automatiskt får fler partier ju mer rasistisk man är?
Jag tänker att de många partier man får blir sämre ju mer hjärnsjukdom man har.
Ja, alltså det kan ju ligga någonting i det du säger. Men den stora nya, alltså den grej som liksom flest människor i mina sociala medier verkar reagera på med de här mätningarna, är ju inte hur många partier som hamnar under spärren, utan att det går så himla bra för S nu. Och jag får väl ställa ungefär samma fråga som Grime ställde sig sist. Det gick så himla bra för S. Varför?
Det er jo egentlig altså, generelt mitt spørsmål når det går veldig bra for det av de to store partiene som ikke i regjering i et gitt nordisk land. For at som regel så har det ingenting med hva partiet har gjort å gjøre.
Nei, altså også svarer du på din egen fråga lite der.
For det er opposisjon, ja.
Ja, det er jo så, altså, det har jo vært mye harvande nu fram och tillbaka om att liksom de enda som fortfarande stödjer den regeringen vi har gör det enkom för att de inte är sossarna, och då ska vi ju aldrig tappa ju minnet att det motvända förhållandet gäller också, att det är väldigt väldigt, jag tror det är väldigt väldigt många människor nu som säger att de ska rösta på sossarna bara för att de inte är den nuvarande regeringen.
Ja, och det, men det här får man ändå ge Magdalena Andersson. Nu har hon hållit på i vadå, typ 1,5 år och är finansminister i 7 år innan det. Och hon har fortfarande hållit kvar den här auran av har ingen riktig ideologi, är kompetent.
Ja, och det är ju på ett sätt, jag menar, det är ju intressant och tycker jag säger ganska mycket om hur vi ser på politiken i vår tid, att det går att få den auran samtidigt som man är ansvarig för statsbudgeten.
Ja, men alltså, jag tänker lite att det är det här man får om man har liksom tillbringat 4 år med Göran Persson. Va?
Ja, det är väl det bästa scenariot om man har gjort det som kvinna.
Ja, fy fan.
Nu ska vi inte... Jag vill vara väldigt noga med att det där var satir. Vi har inga anklagelser att komma med mot Göran Persson.
Nej, vilket är konstigt. Det borde ha kommit någon vid det här laget.
Ja. Men jag tycker, ja, men det får man ändå ge Göran Persson, att när han låg med sina statssekreterare så var det i regel helt... alltså det förelåg samtycke.
Ja... Det är alltså... Får man höra två partiledare som blivit metoo-a? Det är typ Lars Ohly.
Ja, jo. Vi behöver kanske inte lägga allt för mycket tid, tänker jag, på att spekulera i vem som skulle kunna bli.
Nej, det kanske det är...
Jag ser att vi får...
Ja, vi får meddela det här för vår ansvariga utgivare, att det där vore något citat smaklöst och ett till citat korkat.
Ja. Ja, nej, men vi är väl inte helt ensamma om att tycka att det här är lite konstigt. Att det går så bra, och att liksom problematisera det lite. För att redan 1 december förra året så skrev Daniel Svedin, som är politisk redaktör på tidningen Arbetet, vilket alltså är LOs medlemstidning, en ledare med rubriken "Varning, det går för bra för sossarna". Vilket, alltså, rent historiskt sett är det ju ganska anmärkningsvärt att den rubriken sätts i LOs medlemstidning.
Ja, Daniel Svedin är ju min favoritsosse, och det kan vara tecken på att han oftast hamnar i en oppositionsroll i partiet.
Ja, det är väl lite så med tidningen Arbetet i allmänhet nu för tiden.
Jo.
Men han skriver i alla fall då att nej, det har inte varit någon höjda höst för Ulf Kristersson och hans Tidölag. Ett ord som jag tycker försvann för snabbt från den svenska diskursen.
Ja, jag har svårt att ställa mig till det. Det känns både... Jag kan inte avgöra om jag tycker om det eller om jag vill att den som kom på det ska slås med en pinne.
Nej. Svikna vallöften om el- och drivmedelspriser har kostat på. Interna bråk inom och mellan de härskande partierna har kostat på. Den är av klåparaktighet som står kring hela regeringssamarbetet kostar på. I SCBs första stora väljarbarometer efter valet, detta var alltså den som gjordes i november som jag tror vi nämnde då, backar nu samtliga högerpartier och Sverigedemokraterna tappar mest. Om det hade varit val idag hade Magdalena Andersson blivit statsminister igen och blivit det genom att lyfta S till 34,6%. I den här sammanställningen som jag citerade tidigare så gick sossarna nått upp till 36,4%. Ingen dålig drift för en opinion... Förlåt.
Vilket är väl typ det bästa de haft, men i alla fall sen Stefan Löfven haltade in i Rosenbad.
Ja, alltså de hade ju, det gick ju aldrig så bra när de satt i regering.
Nej.
Ingen dålig bedrift, säger Svedin, för en oppositionsledare som helt ärligt inte syns till särskilt mycket sedan regeringsskiftet. Kanske det har varit klokt att hålla låg profil och låta Kristersson och kompani koka i sin egen sås.
Jo, absolut.
Samtidigt är det svårt att inte hålla med SSU:s Lisa Norbo, som alltså är bokstavligt talat polisaspirant. Och samtidigt typ en av de rimligaste personerna socialdemokratin har. Jag vet inte vad det säger om resten av partiet.
Nej, nej.
Samtidigt är det svårt att inte hålla med henne när hon säger att S inte hittat rätt i oppositionsrollen när partiet bara fortsätter med den politik och den retorik man förlorade valet på. Om de nu ens gör det. De fina S-opinionssiffrorna talar väl för att exakt ingen i partiledningen kommer lyssna på Norbo eller bry sig om de recept på förändringar som tankesmetningen och tiden och katalys ställt ut i sina respektive valanalyser. Det går ju bra det här.
Ja, men det är, om man ska vara helt ärlig, man blir väl inte vald till SSU:s ordförande för att driva partiet i en ny riktning?
Man blir väl vald till SSU:s ordförande för att man tror att man kan göra det.
Jo, men alltså tror ens, alltså, nu, du har bett mycket, mycket bättre koll, men jag har träffat hennes föregångare under min egna korta lilla insats i SSU för 1000 år sedan. Alltså min bild är att framförallt där uppe var alltså, nu kanske hon har mer tydliga ambitioner, framförallt om hon är liksom rimlig, men...
Ja, alltså hon blev ju invald som motkandidat till valberedningens kandidat, vilket är ganska anmärkningsvärt i sig.
Ja, nej, men det visste inte jag om, och det är ju faktiskt, det är poäng till henne. Jag har betydligt mer respekt för SSUs medlemmar än vad jag har för SSUs valberedning.
Det gör du nog rätt, det tror jag. Utan att säga för mycket.
Ja, så jag tänker att du borde ha någon respekt för någon av det.
Men alltså, SSU-medlemmar är, i min erfarenhet, nu försöker jag hålla tunga rätt i mun så att jag kan navigera mellan att behålla min cred som sossehatare och inte gå för långt, men de är oftast rimliga personer.
Ja, alltså konstiga nördar i ganska hög utsträckning, men rimliga politiskt.
Jo.
Ja, det är ju för så vitt möjligt. Delvis så försöker jag bara så, jag vet inte vad ska jag säga, så vitvaska min frakt för AUF, för det att av diverse grunder så är det begränsat hur slem du kan vara med AUF.
Men vad har de gjort?
Vad sa du?
Vad har de gjort?
De var på något offre för Norges historiens största terrorangrepp.
Ja, nu. Ja.
Det där. Ja.
Jo, precis. Det är ju svårare att vara riktigt aggressiv mot arbetare och ungdom nu än för massa
2011, ja.
Ja.
Ja. Men utöver det så är mitt intryck av i hvert fall de AUF-erne jag mötte i under min tid i en ungdomspolitikk, at de stort sett var altså SV-velgere som av en eller annen grunn drev valgkamp for Arbeiderpartiet.
Ja, men lite så.
Jag tänker, du kanske, nu vet jag inte om det här är elakt, men jag tänker det är för att det finns fler jobb i Arbetarpartiet
ja,
än
men alltså
i...
Det är ju liksom, alltså, socialdemokratiska ungdomspolitiker i min erfarenhet är ju typ antingen sådana som Grein beskriver dem, eller så är det folk som går med i SSU för att de vill bli yrkespolitiker och tycker att det finns jobbmöjligheter där. Och de två grupperna går ju såklart in i varandra och vissa är med det ena och vissa med det andra.
Ja. Medan å andra hållet, min enda erfarenhet av ungvänstrare är att de ett är att ingen av dem är äldre än 17 år och två att det är lite men, vad en riktigt, riktigt homofobisk muffare skulle hitta på om han skulle hitta på hur ungvänstrare var.
Ja, nej men det var ju, de har ju en hyfsat aktiv avdelning i Karlskrona och det är ju liksom typ 75% överlapp mellan dem och estetprogrammet på gymnasiet.
Jo, och det ser jag ju som en, jag har, om nu pratar om grupper jag har bra erfarenhet med, jag har jättebra erfarenhet med estetare, så det är inte det som är problemet. Problemet är att de går i gymnasiet.
Jo.
Vilket liksom är både politiskt och moraliskt suspekt.
De ägnar sig mycket åt att sätta upp klistermärken på diverse lyktstolpar och gör kanske inte supermycket utöver det.
Nej, men det är väl typ alla ungdomsförbund utom MUF och ibland SSU.
Ja, jo men typ.
Ja, eller i och för sig, LUF...
MUF ägnar sig mer åt att knulla varandra, det är väl...
Ja, ja, alltså ifall man knullar varandra, det är ju ett steg uppåt.
Jo, det är bättre än Fremskrittspartiet.
jag tänker mer att det är ett normalt sätt att säga deras, när de gör utspel om att ligga så är det ju inte med luffare utan med typ icke-människor.
Och det är väl mer luffs grej ändå.
Ja, eller vänta, vi kanske pratar om olika ungdomsförbund nu.
Ja, jag tyckte du sa muff hela tiden.
Jaha, nej, ja, nej, ja, nej, jag sa luff, luff. Ja, ja, nej, muff, absolut. Det är ju bara köttmarknad.
Ja, det är ju...
Ja, för det var luff som ville legalisera... Alltså,
tidelag och nekrofili, ja.
Ja.
För det är inte statens uppgift att bestämma vad människor får göra med sina och andras kroppar. Jag vet inte hur de ställer sig till griftefriden, men det finns säkert några som har intressanta åsikter där också.
Jag tänker att griftefriden är lite som strandskyddat kommunism.
Ja, jo, men precis. Det är ju liksom...
Ja. Jag tycker om att det är oss borta.
Vill någon köpa en kyrkogård och bygga sitt hus där så tycker jag de ska få det.
Ja, jag tycker om att vi hör oss borta från att
marknaden av hemsökta hus i Sverige måste tillfredsställas.
Jag tycker om att vi lyckades svinga bort från att anklaga liksom en mångmiljonär i 70-årsåldern vars liksom har lämnat efter sig ett spår av förödelse och död i svensk politik från att liksom, han ska vi inte anklaga för olika sexbrott, men vi kan anklaga alla typ 17-åriga liberaler i Sverige för att ligga med lik.
Ja, men forskjellen är att Göran Persson har säkert en advokat.
Hade de inte velat ha det ryktet om sig så skulle de ju inte antagit det beslutet på sin kongress.
Det är helt sant.
Jag tänker att de har lite men, egen sits.
Så är det. Men det får man ge luft för att det är också typ enda ungdomsförbund som faktiskt lyckats krypa till sig ett riktigt bra jobb när Romina blev minister.
Jo, det måste man ändå ge dem.
Ja, jag plejer inte de andra ungdomspartierna och...
I och för sig när sossarna kom till regering 2014 så blev ju Gabriel Wikström hälsominister. Och under en kort period symbol i Turkiet.
Men är du vanlig för svenska ungdomspartier att klara att få noen av sine folk i bra jobber efter et valg? Det...
Ja, altså de brukar väl kunna få kanske något stats alltså någon pressekreterare eller någonting.
Ja, okej. Okay.
Ja, det är väl inte supervanligt att gå direkt ifrån och vara ledande inom ett ungdomsförbund till att bli minister. Det brukar ta typ 5 år som riksdagsledamot först.
Jo.
Och framförallt i de små partierna är det ju liksom...
Ja.
Ja,
i väg till makten om du blir liberal eller om du blir moderat eller så.
Jo, i vart fall i alltså AUF och Unge Høyre så tar man gärna den första perioden som stortingsrepresentant mens man sitter i centralstyret i ungdomspartiet så att man är klar efter nästa val efter där igen till att gå in i regering.
Ja, ifall partiet skulle kalla.
Ja. I tilfelle det viser seg at alle de andre man hadde klare til å gå inn i regjering har oppgitt falske bostedsadresser for å få skattefritak på stortingsboligene sine.
Ja, men altså, vent, er det et hinder for å bli minister i Norge?
Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, måtte faktisk gå ut av regjering på grunn av det, ja. Det var jo hovedsakelig fordi at hun og resten av Arbeiderpartiet hadde brukt så enormt mye tid på å kritisere diverse borgerlige politikere som hadde gjort det samme en gang på høsten.
Ja, det er alltid pinsamt når det hender.
Ja, og så 3 måneder senere kommer det ut at hun har gjort det samme.
Nice.
Så sånn endte Arbeiderpartiet med å måtte sparke sin ene populære politiker ut av regjeringen.
Ja.
Og siden har det jo gått som det har gått på meningsmålingene.
Ja, hur har det gått? Jeg antar at det fortfarande er hyfsat for regjeringsunderlaget, men lite sådär for AP specifikt.
Ja, altså... Sist jeg så var det...
Just det.
Ja, det... Du fant sist måling da?
Ja, det gjorde jeg. Det... Høyres ledning har ändå gått ner de sista par veckorna från 21-8,6%. Så nu ligger de ändå bara runt 30-strecket.
Ja, og altså, det ser jo fremdeles ut som Senterpartiet kommer til å klare å holde seg over 4%.
Mm.
Inget kul får man, da.
Just det.
Ja, men det verste er jo at til tross for hvor utrolig gøy det ville vært å se Senterpartiet under 4%, så ville du også garantert en FRP-høyre-regjering omtrent.
Jo, nej, men den känns ju redan ganska garanterad.
Ja, lite grann.
Jag noterade dock att i den här sammanställningen som är på Wikipedia i alla fall så skulle vänster klara sig över spärren.
Ja, alltså.
Allas vårt favoritparti.
Venstre klarer seg alltid, til tross for at det er et parti som ikke har hatt noe reelt eksistensgrunnlag på 100 år.
Ja, i alle fall ikke sen KrF bildades. Innan dess var det jo liksom det partiet du röstade på om du var fiskare. Og tilbringade hela din fritid med å gå i något bønehus.
Ja, men det var jo en sånn altså...
Ja, men å andre siden kanskje et mindre velgerblokk nu enn hva de var på 20-tallet.
Det er det, men altså distrikts bedehusvenstre var jo noe man fant på etter at Venstres opprinnelige samfunnsrolle ikke lenger var en reell politisk kraft for det at hvis man bare utvider stemmeretten nok, så kommer Venstres koalisjon av småbønder og byråkrater så klart til å slå Høyres koalisjon av storbønder og forretningsmenn. med mindre arbeiderklassen som man gir stemmerett lager sitt eget parti da.
Just det, ja, det var jo det.
Ja.
Hoppsan.
Så nei, Venstre overlever med hvert jævla valg, til tross for at de ikke har hatt noen reell funksjon siden Christian Mikkelsen.
Ja.
For øvrig den beste statsministeren fra Bergen.
Just det.
Av to.
Ja, det var jo det, va? Konkurransen er vel, ja. Den er vel vad den är.
Ja. Men ja. Det var väl egentligen svenska meningsmålinger vi skulle snacka om.
Ja. Jag vet inte, vi kanske ska återgå till Svedin. Den är inte så lång den här artikeln, men det är lite kvar. Runt jul. Eller vänta. Direkt efter valförlusten 2006 rusade Socialdemokraterna i opinionen. Den arbetslinje som regeringen Reinfeldt aviserat var inte så lajban som den rullade ut. När löften om sänkt A-kassa och försämrade socialförsäkringar blev verklig politik på väljarna öronen åt sig. Sossar, kom tillbaka, allt är förlåtet. Runt jul 2006 hade S, som då ännu leddes av den avgående Göran Persson, ökat till 41% i väljarstöd. Ska sägas att de fick av 36 typ tror jag i valet.
Så det var en liknande ökning.
Mm, de gjorde ändå ganska bra ifrån sig 2006. Problemet var ju att regeringsunderlaget kollapsade och att högern för första gången på x antal år gick med en front. Så det var lätt för dem att bilda regering.
Jo, jävla Maud Olofsson.
Mm. Mitt stalltips är att regeringen Reinfeldt rökt, sa statsvetarprofessorn Sören Holmberg under SCBs demokratidag i hösten 2007. I september 2008 hade S till och med över 45% i vissa opinionsmätningar. Vid det laget hade Mona Sahlin tagit över.
Ja, alltså det här mina första politiska minnen börjar komma. Och jag var ju ganska säker, då jag var också typ 14 valet 2010, så det vad jag var säker på var inte så viktigt, men jag var ganska säker.
Vi har ju etablerat att vi är lika gamla, alla tre vi som gör den här podden.
Jo, så jag var ju ganska säker fram till valdagen 2010, men det är klart att sen kommer tillbaka. Nu har vi prövat Moderaterna, nu kan vi gå tillbaka till det här andra igen.
Ja, nej, men jag var väl inne på ungefär samma spår. Då kommer jag ihåg att jag var typ den enda i min skolklass som trodde det. Jag tror att de flesta andra, de flesta som jag pratade med om detta, drog slutsatsen att Maud Olofsson aldrig kunde bli statsminister för att hon var för konstig. Och det visade sig att de stod närmare den svenska folksjälen då än vad jag gjorde.
Ja, Maud Olofsson är den enda svenska politiker min farmor hatade.
Sa jag Maud Olofsson?
Ja, jo.
Jag menade naturligtvis Mona Sahlin. Mm.
Ja.
Det här var kvinnohat, så det får vi klippa ut.
Ja.
Vad grejen med Mona Sahlin? Varför var hon rar?
Ja, men hon var väl lite...
Men, grejen med Mona Sahlin är att hon liksom har både...
Hillary Clinton på alla de dåliga sätten.
Ja, alltså hon är Sveriges Hillary Clinton på 75 år. Ja.
Vad är de goda måten att vara som Hillary Clinton på?
Men, någon sorts ja, vinnarinstinkt är väl fan fel ord. Men...
ja, men någon sorts förmåga att projicera kompetens.
Jo, alltså, grejen med Mona Sahlin, hon liksom har både varit offer för så ganska lång och brutal sexistisk hatkampanj. Och är ganska korkad.
Ja, nej, men hon lyckas ju liksom vara båda.
Alltså, plus att hon verkar aktivt ogilla arbetarrörelsen som koncept.
Ja, nej, men hon är ju en klassisk sån liksom sossepolitiker av den 80-90-talsskolan som liksom aktivt föraktar sin egen organisation.
Ja.
Den sorten sosse som drev A-pressen i grunden. För de tyckte det var omodernt att partier skulle ha egna tidningar.
Ja, jag tror att det hade varit bättre för alla inblandade. Mona Sahlin, Svenska Arbetarrörelsen, Socialdemokratin och Miljöpartiet. Och Miljöpartiet hade funnits 20 år innan, så hon hade kunnat gå med där.
Mm. Ja, det gjorde de väl i och för sig, men...
Jo, men alltså inte när hon liksom var sitt...
Hon och tre andra.
Jo, men alltså ifall de hade varit liksom lite coolare. Även om det i och för sig var då de var som coolast.
Mona Sahlins främsta bidrag till svensk politisk diskurs var väl när hon vid något tillfälle sa att hon tyckte det var coolt att betala skatt.
Det är väl det, Toblerone och det här eviga citatet om att det inte finns svensk kultur. Då.
Ja, och det där sista måste vi ju naturligtvis stå bakom.
Ja, nej, hon har ju fel. Det finns svensk kultur och den ska utrotas. Det är en målsättning.
Avskaffa konceptet Sverige.
Det är en målsättning, inte ett, liksom ett statement om hur läget är nu.
Ja, precis. Det är ett normativt uttalande, inte ett deskriptivt.
Ja.
S-Sverige.
Ja.
Konungariket Sverige.
Standard maoistisk nordiska. Vi introducerar det.
Ja.
Ja, men det Mona Sahlin gör nu för tiden, alltså nu blir hon väl bara tagen för skattebrott en gång om året.
Ja,
men... Okej, så det var inte så kul att betala skatter likväl.
Nej, men alltså, jag vet inte om hon bara är för dum för att förstå att man måste betala arbetsgivaravgift och grejer, eller om man har tänkt att nej, men de har skitit på mig så mycket, så nu det spelar ingen roll vad jag gör. De kommer skita på mig i alla fall.
Det var ju nyheterna nu i dagarna faktiskt. Eller av någon anledning pratade de om det på radion innan idag. Att Mona Sahlin var med och sjöng kör i Jan Malmsjös melodifestivalbidrag från 1969. Hey Clown.
Nej.
Jo, hon var 12 år gammal vid tillfället.
Ja.
Men enligt Wikipedia när jag läser här så står det att hon var med och körade enbart på versionen som släpptes på skiva eftersom hon inte ansågs vara söt nog att vara med på scen i Melodifestivalen.
Alltså, jag förstår alltså, var... Alltså, det är svårt att inte sympatisera med henne. För det här har alltså börjat när hon var barn. Det här liksom drevet mot henne.
Ja, det är inte lätt.
Nej. Sen, alltså, nu, jag inser fan, hon är fan född i Sollefteå. Det är liksom två... Hon är född där. Stefan Löfven växte upp där. Det är fan där så Deep State har sitt högkvarter.
Vilket gör det lite förvånande att de har sådana svårigheter med att hålla sin vårdcentral öppen.
Ja, men det är ju svensk socialdemokrati som försöker slakta den. Eller ja, svensk och svensk. Västnorrländsk. Aktivt påhejad av alla andra politiska krafter i Västnorrland.
Då ska jag dock poängtera att hennes pappa var tydligen född i Halmstad. Och var också socialdemokratisk politiker.
Jo, nej, hon är väl så sadel.
Ja. På någon nivå måste man väl säga det.
Kanske inte greve, men nog sossefrälste i alla fall.
Ja, han var ordförande i Nacka arbetarkommun och politisk sakkunnig hos Ingvar Carlsson på den tiden han var... jag vet inte om det var när han var statsminister rent av.
Alltså,
lite oklart.
Ja, pappan verkar vara så gammal. Så det måste vara verkligen i slutet av hans karriär i sådana fall.
Ja, han är väl, han tillhör väl samma generation som Ingvar Carlsson ungefär, född på 30-talet. Ja. Men ja, nu har vi återigen spårat ur lite.
Jo, det var ett spårigt avsnitt.
Det var kul att jag fick nämna det här med Hey Clown i alla fall.
Ja, jo, men det var mer än vad jag visste.
Jo. Ja, Svedin fortsätter. Sen sprack det. Regeringsfrågan, finanskrisen, fackliga skandaler. Det blev 4 nya år med Reinfeldt och ett socialdemokratiskt moras. Det är klart att 2022 inte är 2006 och 2026 verkligen inte är 2010. Men dopade opinionssiffror är ändå dopade opinionssiffror. Ett arbetarparti kunde inte vinna makten åter genom att först och främst erbjuda väljarna en ledare som var lite mänskligare än Fredrik Reinfeldt. Och det går sannolikt inte att vinna val på att ha en ledare som uppfattas som lite mindre välsmord och vidlyftig än Ulf Kristersson. Jag vet inte om jag skulle hålla med om att Magdalena Anderssons grej är att hon är mindre välsmord än Ulf.
Det känns som en jag tror att det är alltså, nu, den här delen kommer vi att klippa bort för det, men jag tänker säga i alla fall. Ja, och jag tror nästan det blir konstigt ifall det är satir. Problemet, alltså, jag tror Maggans grej, alltså, det hon vinner på, det är att hon projicerar att hon har större kuk än Ulf.
Ja, nej, men det ligger väl någonting i det. Som den här berömda gamla SSU-slogan hon sa, hon är rätt man att leda i Sverige och det är inte han. Personlighet är inget substitut för politik. Kompetens är det nog inte heller. Politik handlar om framtiden, om saker som ännu inte hänt, om hur folk vill leva sina liv imorgon och vad de vill och kan åstadkomma gemensamt. Det är mot framtiden och inte mot dagens opinionssiffror som den socialdemokratiska blicken måste vara fäst. Så det är ju, ja, som sagt, den här ledaren är 2 månader gammal, men den är ju inte mindre aktuell nu än vad den var när den skrevs.
Nej, men sagt att Daniel Svedin är typ den enda delen av sosse-kommentariatet som jag ska inte säga att jag håller med honom om allt, det gör jag verkligen inte, men som jag tycker beskriver verkligheten som den ser ut.
Mm. Jo, men lite så. Och ja, jag har väl egentligen ingenting intelligent eller rimligt som jag kan säga om vad jag tror att vägen framåt eller socialdemokratins chanser är. För jag tror att i ännu högre utsträckning än vanligt så är det så gott som omöjligt att säga på förhand vad som kommer hända de närmsta 3 åren.
Ja, men alltså
det bygger så otroligt mycket på om vi fortfarande kommer ha en ekonomisk kris när det blir val nästa gång.
Ja.
Eller om Europa överhuvudtaget kommer att existera.
Ja, nej. Vi lägger ju vårt hopp och vårt tro på att det inte kommer göra det. Men,
naturligtvis.
Men ifall det skulle göra det. Det här avsnittet kommer jag
att skulle fortsätta.
Det här avsnittet kommer jag att plocka bort om 3 år, för det har visat att min förutsägelse är helt fel. Jag har inte heller en aning om hur det kommer gå, men jag tycker för mycket att peka på att regeringen på allmänt inte är bra på vad den gör.
Jo, det ligger ju någonting i det du säger. Det känns som att ja, men av liksom borgerliga regeringar i närmare historia så är det väl typ bara den första Fälldin-regeringen som har framstått så här kaotisk.
Och nu det här verkligen inte att ursäkta förra 8 åren av regeringar, men då var det i alla fall minoritetsregeringar, då?
Ja, det var minoritetsregeringar som erkände att de var minoritetsregeringar. För det här är ju, alltså det som kännetecknar den regeringen vi har nu är ju att de försöker både ha kakan genom att säga att SD inte ingår i regeringen och samtidigt äta den genom att säga att det är en majoritetsregering.
Ja, men nu ska jag förutse. Jag tror att vi har i alla fall 40% chans att sossarna kommer mobba regeringen minus SD. Att bilda någon sorts nationell enhetsregering inom året är slut då?
Ja, alltså jag vill ju inte att det ska hända.
Nej. Det handlar inte om vad jag vill ska hända. Jag tror oddsen är emot det, men jag tror oddsen inte är så emot det.
De är inte noll.
Nej, de är betydligt högre än noll.
Och där är jag väl tyvärr med dig.
No.
Återigen, det beror lite på vad som kommer hända.
Jo, ja, precis. Och det hade inte varit bra, men det hade varit jätteroligt.
Ja, det hade ju haft en intressant inverkan på nästa val.
Jo, nej, men alltså liksom, efter de väl lyckats, alltså, man kan aldrig besegra sossarna, det går inte. Det är lika bra att höger inte ser det. De kan vinna i sakfrågor, absolut. Men det kommer alltid vara en sosse som driver igenom.
Till och med tendera att vinna i sakfrågor.
Jo.
Men jo, det är mycket kul nu.
Det är mycket kul, det kommer fortsätta vara mycket kul. Det kommer alltid vara mycket kul.
Det var ju presskonferens på Rosenbad nu igen idag. Finlands statsminister har varit i Stockholm och jag, eftersom jag har någon form av konstigt självskadebeteende så lyssnade jag på den här på radion. Och jag har egentligen ingenting intelligent att säga om den, för att de sa, för att det hade liksom inte Ulf Kristersson och Sanna Marin heller. De sa,
nej, det är vad finns att säga.
Som Sanna Marin och respektive svensk statsminister har sagt på varje sån presskonferens sen februari förra året.
Ja.
Eller i alla fall sen april, eller när det var, det blev en grej att vi skulle gå med i NATO.
Ja, nej, men typ så. Men vi kan ju passa på att säga grattis till Sanna Marin som nu när Jacinda Ardern har lämnat sin post är världens mest överskattade socialdemokrat.
Ja, vilket ju är lite märkligt egentligen, för att hon verkar ju inte vara överdrivet populär i Finland.
Ja, nej, men nej, det var inte sin där den initierat på slutet heller, men det handlar inte om vad faktiskt väljarna tycker. Det handlar om vad människor jag behöver se på mitt internet tycker.
Ja, jo, men exakt. Det handlar om utländska journalister. En sak som jag ofta har velat göra mig lustig över är ju att de här presskonferenserna nästan alltid är på engelska.
Ja,
men
ja.
Sen har jag fått, jag tittade, gjorde lite research på det här innan idag och det vill säga jag googlade i ungefär 5 minuter och upptäckte en artikel med jag tror det var lokaltidningen i Vasa i Finland där Sanna Marin gjorde en intervju och berättade att bland annat då att hon typ inte förstår ett ord svenska.
Och i denna kvinna har vi lagt våra NATO-ambitioner då?
Ja.
Vår nationella regering.
För det är ju en grej i Finland att inför varje riksdagsval så har man en svenskspråkig partiledardebatt där alla liksom seriösa partiledare förväntas delta. Grejen är den att hon var ju inte partiledare förra valet.
Nej, just det. Ja. Ja, nej, jag tänker inte acceptera att vi har lagt liksom, att vår patriotiska regering har lagt så mycket tillit på en kommunistisk svenskhatare.
Just det. Nej, men hon berättade
ju... Ja, så det kände kommunistpartiet, det finske socialdemokraterna.
Ja, men ser du vem som sitter i hennes regering? Miljöpartister, socialister, liberaler. Det är någonting, även marxism.
Ja, jo, men visst, den klassiska marxistiska organisationen, det finska Centerpartiet.
Ja, nej, framförallt klassiska marxistiska organisationen.
Titta bara på deras förhållningssätt gentemot Sovjetunionen under kalla kriget.
Ja, alltså precis. Liksom, alltså, inte ens... Alltså, hon har till och med lyckats undvika... Liksom, vad fan säger man? Alltså, hon har till och med lyckats få med... Nej, nu. Trots att hon fick med femte kolonnen, Svenska Folkpartiet i Finland, så har vi det här Sverigehatet. Nej. Krig med Finland. Det är min nya position.
Men hon skyllde tydligen det här att hon inte har hunnit lära sig svenska på coronapandemin.
Men alltså, är det inte någon och 30? Lärde de inte teorin på skolan?
Jo, alltså det var väl inte så att jag kanske överdrev lite när jag sa att hon inte förstod ett ord svenska, men hon var i alla fall inte bekväm och pratade. För att hon är liksom uppväxt i enspråkig finsk del av landet och har liksom bara precis läst det i skolan. Alltså typ så som vi i Sverige lär oss tyska i skolan.
Ja, okej, okay, greit nok. Jeg skal ikke påstå at jeg ville vært i stand til å altså, gjennomføre en pressekonferanse eller en partilederdebatt på fransk.
Ja, nu behöver vi byta ämne för jag höll på att råka säga någonting homofobiskt om Sanna Marins mammor.
Alltså de hade ju en omröstning i Finlands riksdag nu häromdagen om en ny translag.
Ja.
Som typ motsvarar det som var på förslag i Sverige i våras. Och den gick ju igenom med typ sådär, kan det vara 115 mot 60. Och då ska ju finska KDs företrädare ha sagt en del intressanta grejer.
Ja, men alltså 60 stämmer mot, så... Ja, det är ju positivt att det tydligvis är delar av samlingspartiet som har stämt för.
Ja, nej, men 113-69 blev det. Mot röstade hälften av Centerns riksdagsledamöter, en tredjedel av samlingspartiet plus samtliga samfinländare och kristdemokrater.
Men halvparten av Centerpartiet och bara en tredjedel av samlingspartiet?
Ja, nej men det är ju, jag skulle nog kunna tänka mig att finska Centern är mer socialkonservativt i snitt.
Ja, det...
Det är ju trots allt liksom i ganska stor grad det parti som typ frikyrkliga i Finland har röstat på.
Jo.
Även om det, KD finns också.
Ja, och jag kan tänka mig att om man är samlingspartist så då tycker man att det är lite suspekt och sossigt att bry sig om den här frågan åt något håll överhuvudtaget.
Ja, alltså samlingspartiets standpunkt är väl kanske mer sån, ja okej, samma fan, kan vi komma oss tillbaka till det viktiga som är krig mot Ryssland?
Ungefär.
Ja, ta tillbaka 1921 års gränser eller någonting.
Ta tillbaka Uralfjällena.
Ja, men det är på god tid att det är god tid att vi tar våra svärd ur slidorna och går fram för att befria och förändra folken återigen. Ja, men det var ju en del dumskit i den här diskussionen. Samfinländernas partiledare la ut ett Twitterinlägg där hon sa att nu nästa gång kommer vi behöva rösta om månggifte. Och det var en KD-riksdagsledamots assistent skrev en uppdatering på Facebook där han meddelar att han tänker byta kön för att kunna gå in i riksdagens dambastu.
Herder.
Jag meddelade igår i riksdagens hiss att jag tänker byta kön så fort som det är möjligt och efter det tillbringa så mycket tid som möjligt i riksdagens dambastu. Detta här upprörde en kvinnlig riksdagsledamot som tillhör regeringslägret och hon upplyste mig om hur hon ser på mina planer. Det här tycker jag är konstigt eftersom hon stöder en lag som gör det möjligt. Min könsidentitet angår inte henne på något sätt.
Nå ska jag inrymma att jag inte vet något som helst om bastuerna i den finska riksdagen. För övrigt, väldigt stark finsk energi att det finns.
Jo. Jag skulle precis säga det. Det mest uppseendeväckande här och samtidigt minst förvånande är ju det faktum att det finska riksdagshuset har en särskild bastu.
Men jag regner med att de som alla andra bastuer fungerar så att det faktiskt inte är någon som står i døren og sjekker passet ditt for å se at du har korrekt skjønn for å gå inn i den bastuen du går inn i?
Nei.
Nej, och jag tänker väl att nu så här, jag har aldrig varit inne i varken dam eller herr basten i finska riksdagen.
Och sen alltså jag brukar ju alltid säga att finlandssvensk media är kul att läsa för att allting låter som en lokaltidning i en småstad. Och här tycker jag vi ser ett lysande exempel på när det faktiskt blir lite trevligt. För att nu har artikeln jag läser det här på svenska Yle skriver då, samfinländska riksdagsledamoten Johan Mäenpää har gått ut med ett långt mejl där han ber om en tyst minut för att riksdagsledamöterna ska kunna lyssna till förnuftets röst. Förnuftets röst har försvunnit från plenisalen. De jag känner som tillhör en könsminoritet är upprörda över den nya lagen. De anser att den inte är vettig, skriver Johan Mäenpää. Vilka transpersoner Mäenpää känner förblir oklart.
Vilket parti var det Johan Mäenpää var för nu igen?
Samfinländare.
Ja, såklart. Jo. Ja. Nej, alltså jag det är men bra,
jag
sagt, bra.
Jag tror inte att svensk public service hade skrivit så.
Nej, men ifall vi på andra sidan så ifall du har du läst om vi liksom, om vi hade ett starkare status för något minoritetsspråk då kanske public service på meänkieli hade skrivit så.
Ja, och där snackar vi verkligen småstadsenergi.
Jo, då hjälper det för sig att alla språkets talare bor i typ 3 kommuner där det bor på snitt 3 personer.
Ja, men det är liksom det lokala medieutbudet i Övertorneå.
Ja, jo, nej, men då kan du välja mellan NSD, Norrländska Socialdemokraten, som skriver om Luleå, Boden och Piteå. Eller Norrbottens-Kuriren, även känd från att de är den enda svenska dagstidningen som har genomfört terrorattentat.
Just det.
Som också skriver om Luleå, Piteå och Boden. Och sen kanske Haparanda bladet som bara är känd för att det nämns i en låt som en fascisttidning.
Ja, finns den fortfarande alltså? Vi låter det bli obesvarat.
Ja, nej, men jag tänker att det är helt okontroversiellt att den norrbottniska fascismen har sitt säte i Haparanda. Och Tärendö, men mest Haparanda.
Ja. Ja, men det är ju liksom traditionellt finsktalande bygd.
Jo, som bevisföring i det här har jag att Haparanda var den enda kommunen norr om Stockholm som röstade för att gå med i EU.
Ja.
Eller om det var att de röstade för euron.
Ja, jag kommer inte ihåg vilket. Men oavsett så hade det väl mest att göra med att de tyckte då skulle det bli enklare att köra till Finland och handla sprit.
Ja, eller typ bara leva i Finland generellt. Det är en stad där de bara råkar sätta en tredjedel av den på svenska sidan.
Ja, det är ju liksom... Ja, det är egentligen en väldigt konstig gräns.
Ja, som vi ska tacka... Ja, det är vår mest naturliga gräns. Det är bara vatten. Men...
Samtidigt... Det bor ju liksom färre längs med den norska gränsen.
Jo, absolut. Men jag tycker vi ska vara glada för den i alla fall. För annars... Den riksgränsen som vi höll på att få, det var Piteälven.
Ja, det hade kanske inte varit optimalt, nej.
Om inte annat så hade Finland blivit väldigt fult.
Ja, och det måste väl någonstans ändå ha företräde.
Ja, jag vet vad du har, jag vet vad du har för hobbies, Max. Jag tror att det är typ det enda du egentligen tror på.
Den enda hållhaken ni får på mig. Ja. Nu egentligen så ser ju Finland ganska konstigt ut nu också. Det är bara det att vi har vant oss.
Jo, men det hade ju inte blivit snyggare om de också hade fått ta liksom halva Norrbotten.
Nej, det har du helt rätt i. Men ja, det, men det ska vi nämna lite snabbt, för jag, det jag egentligen tänkte att vi skulle prata om när jag kom in på Finland här var ju att de har val på gång.
Ja, just det. När är det?
Ja, det är väl i april, tror jag.
Ja, ja, okej.
Så det är ju ett litet tag till.
Ja, 2 april.
Ja. Det var bra att de inte lade den första.
Ja, miss det har varit. Skulle jag säga.
Ja, nej. Jo, men...
Ja, nej, men vi...
Man kan väl säga att genomgående så går det inte så bra för de nordiska regeringarna i opinionsläget just nu.
Nej, finns det går väl typ bäst.
Det är i Sveriges fall, men... Ja... Jo, de har ju... Det går ju bra för den finska... Alltså... Det finska regeringsblocket leder fortfarande opinionen. Problemet är ju då det att det fungerar inte så i Finland. Utan det är ju i regel så efter valet att partiledaren för det största partiet får välja vem de vill gå in i koalition med.
Mm. Och jag kan inte tänka mig att Centerpartiet, ifall de ligger så kast som då låg sist jag kollade på dem, stannar kvar i regeringen, va?
Nej, det går ju lite så där för dem, va? De hade, ja, alltså redan förra valet var väl en relativ bottennotering för dem. De fick 13,8%. Vilket låter bra med svenska mått mätt, men man ska ju komma ihåg att den finska centern är ett av de statsbärande partierna traditionellt sett.
Jo, det var typ sämsta någonsin.
Och de tappade ju
dåligaste sedan 1917.
Mm. De tappade ju en tredjedel av sina mandat. Mm. Och det är ju i, alltså, så att i liksom en situation där de inte gör för jävligt ifrån sig borde de ju ha återhämtat sig lite nu. Men det har de verkligen inte gjort, utan nu ligger de runt 10% sträcket. Så det finns en överhängande risk, snedsträck chans, att de faller under Miljöpartiet och blir femte störst.
Ja, jag har identifierat vilket parti som podden stödjer.
Är det här jävla kristallpartiet nu igen?
Nej, det är dummare än så. Det är dummare än så. Alternativ för Åland.
Vill jag veta vad det här är?
Det är exakt vad det låter som.
Är det alltså... Alltså, jag ser två alternativ här.
Jag Max, jag ser bara ett alternativ för Åland.
Men antingen är det här åländska nynazister, eller så är det åländsk självständighet, eller så är det bägge.
Ja, varför kan det inte vara så en självständig åländsk etnostat?
Ja.
Vi stannar av polisen, vevar ner rutan, men tar en liten sekund. För att först måste jag vrida ner modersmålets sång som jag spelat på full volym på bilstereon fram till dess.
Åh, nej, men det verkar bara vara ett liksom, nationalkonservativt parti på Åland som fick, ja, men stabila 358 röster ändå.
Ja, var detta i lagting? Nej. Det var ju riksdagsvalet. Ja, och ja. Jaha, det är det här partiet Åländsk demokrati.
Jo, men vi använder det korrekta namnet Alternativ för Åland här. Då.
Vi väljer att kalla dem vid sitt föredragna namn, tack.
Ja, precis.
Ja. Jo, nej, de fick 418 röster i det senaste lagtingsvalet. Vilket nej, alltså räcker det för ett mandat eftersom detta är Åland.
Det går uppåt. Mm.
Ja, de har för övrigt också val i år, men inte förrän i oktober.
Men av alla nordiska öar så har väl Åland de tråkigaste valarna?
Ja, alltså på det sättet att de har typ 5 olika mitten- och högerpartier som bara turas om och har makten.
Jo, det finns... Alltså, det, ja, det finns...
Ålandska sossarna 9% och det är typ det enda vänsterpartiet som finns där. Eller det finns någonting som heter Hållbart initiativ också som verkar vara typ ett miljöparti.
Men min... Nu kanske det blir förtal igen, men jag känner att alltså miljöparti på Åland, risken att det i bästa fall blir som de här typ bayerska högerekologerna är ganska stora.
Jo.
Ja, men alltså Åland har också ett separatistparti, Ålands framtid.
Ja, det stämmer. De stödjer vi naturligtvis.
100 000%.
Ja. Ukritisk stötte till både åländsk och färöisk uavhängighet.
Ja, ja. Alla öar ska vara självständiga. Ja.
Alla öar.
Ja.
Ja. Från och med nu så är vår officiella ställning i den här podden att vi är för ett självständigt Aspö.
Det var vi innan också, ska jag säga.
Framförallt ett självständigt Stora Bolle, för att vi måste fria ålryssjorna.
Tänker dere också då självständig Kungsholmen?
Varför inte?
Ja.
Jag tycker framförallt att alla de olika militärinstallationerna i Karlskrona skärgård borde bli var och en självständig stat.
500 små piratnationer i Karlskrona skärgård.
Ja, men det låter ju trevligt. Det måste ni ändå med det. Ett självständigt godnatt. Det är en ö som är exakt så stor att det får plats ett kruthus på den. Det är noll möjligheter till jordbruk överhuvudtaget.
Jag prövar att föreställa mig alltså hurdan Jag prövar att föreställa mig hurdan alltså västlandskysten av Norge ville sett ut hvis alla öar var självständiga.
ja.
Ville varit alltså någon jävligt krävande alltså förhandlingar för att få alltså fri passage för skip genom 300 olika självständiga nationer bestående av en fyr.
Ja, alltså vi kommer igenom det här förslaget och liksom att driva tillbaka den alltså den globala ekonomiska utvecklingen 10 000 år.
Ja. Eller alltså alla de forskjellige bittesmå øyene mellom Åland og Tyrkia.
Absolut. Det är naturligtvis för ett självständigt korpo.
Såklart.
Och i Norge vill vi för att förtydliga extra då att storlandet och lillandet blir var sitt självständigt land.
Jo, såklart. Tänker också det blir väldigt gøy när alla de forskjellige greske øyene är uavhengige bystater igen.
Absolut, jo, men det är ju det vi modellerar oss efter här.
Mm.
Hurtigruten blir det nya deliska förbundet.
Ja.
Ja. Men jag tänker att innan det här spårar totalt så kanske det kan ha blivit dags att avrunda för veckan.
Ja, vi kan väl det. Så får jag hellre snacka om sinnssyke KRF-er i Bergen en annan gång.
Ja, vi sparar det till nästa vecka. Men ja, det är lite breaking news att ta innan vi stänger av. Regeringen har lyckats rädda upp sin svenska regeringen alltså har lyckats rädda upp den dödsspiral de är i hjälp att göra olagligt att förelämpa mig.
Ja.
Det ska förbjudas att förelämpa tjänstemän. Så det här står vi bakom.
Jeg gjetter at de mener spesifikt politi.
Ja, det er garanterat det de mener.
Ja, for at vi har den loven i Norge allerede, og...
Er det bare fysiskt, alltså handgripligen anfalla polisen som är olagligt i Sverige då alltså?
Tydligvis, hvis dere ikke tidligere har hatt en lov om at det er forbudt å såre følelsene til politiet.
Jeg tenker mer at om du gjør noe, at om du er forlemper en polis nå, så kommer det vise seg at du også råkade ramla i trappan.
Åh, nei.
Men apropos det, så hadde man i Norge en veldig artig rettssak hvor det ble hvor dommen fastslo at det er ikke å forelempe en offentlig tjenestemann hvis du kaller politiet en hestkuk i Nord-Norge, da dette er et altså akseptert lokalt uttrykk og ikke, kan ikke oppfattes som altså trakassering.
Ja, men ett stort slag för den nordnorska kulturen.
Ja. Men alltså jag är helt enig med Albin, det borde gälla alltså alla offentliga anställda.
Ja, alternativt bara specifikt mig.
Nej, jag tänker det borde gälla alla.
Ja.
Barnehagelærere borde ha lov till att bruka eldsjokkvapen mot treåringar som kallar det en bärs.
Jo, men den här tesen har jag drivit länge. Man ska expandera det statliga våldsmonopolet till liksom barnskötare och vårdbiträden.
Ja.
Alltså det är trots allt undersköterskorna som ger dig din hälsa, så då borde de också ha rätt att ta den ifrån dig.
Ja.
Och här tror jag att vi måste avsluta, för jag hittade en Aftonbladets artikel om personprotesterna i Frankrike och jag håller på att dö. Så vi,
ja, nej, men det låter som att för Albins mentala hälsa skull så sätter vi punkt för veckan där.
Ja, kan väl det.
Och påminner om att det här var ännu ett avsnitt av den klassiska podden Bröda Folkens podd. Du som har hållit ut så här långt är troligtvis en av våra återkommande lyssnare, och då vet du redan var vi finns. Ifall du inte gör det så kommer det förmodligen att stå i avsnittsbeskrivningen.
Med största sannolikhet.
Och ja, du vet garanterat var du hittar podden.
Allt som vi har sagt tidligere, med mindre du ikke har oppsøkt denne podden og noen spiller den for deg på et offentlig sted.
Og i så fall så borde det ge deg all rätt att om inte fysiskt misshandla den personen, så i alla fall avbryta förhållandet.
Men också rätt att fysiskt misshandla det.
Ja.
Det är bra att vi har så stor tilltro till vår produkt här.
Ja, men vi hörs om en vecka, hörni. Ha det.
Ja, ha det.
en dimridå. Når jeg eldre nu, jeg kan vel ta med ro. I et hus i Erby kan de sitte og glo. Men når man går som en vår, når de sitter